Välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen. På lördag satt sig en grupp klimataktivister på en livligt trafikerad gata i Helsingfors och vägrade flytta på sig. Flera timmar senare använde polisen pepparspray för att, som de själv sa, skingra folkmassan. Debatten som har följt på den här incidenten är minst sagt polariserad. Många anser att polisen har tagit i överdimensionerade kraftåtgärder. Andra tycker att demonstranterna fick precis vad de förtjänade. En hurudan organisation är den här elokapina? Vad vill man med civil olydnad och var går gränsen då det gäller direkt aktion? Helsingfors politikern och aktivisten Thomas Wallgren klär precis just in i studion här. Och då uppmanar jag dig att sätta på dig hörlurarna, för vi har en gäst med också per telefon eller på annat ställe. Som
det passar bra.
Ja, jag förstår att taxin körde vilse.
Jag är här i alla fall. Tack för inbjudan.
Du är här i alla fall. Och det där med dig här i studion finns också Viktor Jaakkola, studerande och aktivist.
Hej, hej.
Och så har vi med oss någonstans på de österbottniska slättarna Peter Östman, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Välkommen.
Tack, tack. Jag sitter i bilen på väg till Helsingfors, men han stannar på en parkering mitt i de gröna skogarna i Finland, riktigt i djupet av Finland.
Okej, välkommen Peter Östman också. Vi ska diskutera aktivism och demokrati här idag och det där specifikt att reda ut den här pepparspray-incidenten. Det blir lite svårt eftersom utredning är på gång och eftersom vi inte har någon polisrepresentant här. Men en av er var i alla fall där då det hände och det är du, Viktor Jaakkola. Berätta, hur kom det sig att du deltog i den här demonstrationen?
Ja, alltså det där, jag hade inte länge varit med i Elokapinas verksamhet och nu på torsdag deltog jag i ett möte där jag då hörde om att det planeras en sån här demonstration och jag blev intresserad och deltog då och vi blockerade Unionsgatan lyckat. Det var jättetrevlig stämning där med musik och dans och mycket deltagare och så här. Jag tror vi fick mycket synlighet där och sen valde vi att blockera den här Kaisaniemi-gatan då, och det var då som det blev mer upphetsat där och polisen då valde att använda det här gassprayet på demonstranterna.
Okej, det var den extremt korta versionen. Det finns många olika beskrivningar också på sociala medier att i vilken ordning vad hände och så vidare. Men det där, var du också själv kvar då när den här sprayen användes?
Ja, jag satt där på vägen och blev sprayad.
Okej, hur var det då?
Det var nog obehagligt. Det går inte riktigt att andas det där sprayet. Det känns som att man kvävs och det bränner upp på huden och kommer i ögonen och sådär. Det är nog jätteobehagligt att jag lämnar nog vägen redan efter första liksom sprayningen. Det kom ju sen två till efter det här också, om inte en tredje ännu.
Alltså, så du försvann därifrån då? Så då vill vi säga att polisen egentligen uppnådde sitt syfte?
Inte egentligen, för att jag valde sen att blockera Unionsgatan och de hamnade ändå det där att sen bära bort mig.
Okej, okay. Jag tänker ge dig lite mer tid nu i början för att vi tar in de här äldre, jag tänkte säga vuxna, äldre debattörer. Du är visserligen vuxen, du är 21 år och studerar vid universitetet, men jag tänkte, rak fråga, varför gör du sånt här?
Helt enkelt för att det där framtiden ser ganska mörk ut just nu. Att det där vi är på väg mot en 4 grader varmare värld och vår regering talar inte sanning eller klarspråk om situationen och agerar inte heller med tillräckliga åtgärder för att vi ska kunna undvika klimatkaos. Och jag förstår ju nog att Finland inte ens kan lösa det här problemet, det är en global kris, men jag tycker ändå att vi ska kunna vara som vägledare i den här striden då mot klimatförändringarna och också ekologisk förstörelse.
Du har följt frågan, det som också har dykt upp på tidningspalter och sociala medier, och så här sätt, att varför just på det här sättet, alltså det finns ju olika sorters att civil olydnad. Man kan till exempel, vi har haft tidigare folk som har till exempel försökt stoppa utvisningar på flygfältet. Då är det väldigt konkret, alltså någon ska utvisas, vi försöker stoppa det. Men varför just blockera trafiken mitt i Helsingfors? På vilket sätt har den koppling liksom till målet?
Det är ett sätt som får synlighet, helt enkelt. Och det har ju tydligt lyckats också nu.
No, det har det lyckats för att du är här idag också. Ja. Det är sant. Okej, no, men då vi kommer säkert närmare in på det här senare. Men jag har de andra debattörerna här, alltså Thomas Wallgren och Peter Östman. Ni är bägge två politiker. Också du är aktiv i kommunalpolitiken, Thomas.
Ja, det stämmer. Ja. Jag är bort i fullmäktige Helsingfors. Ja. I det civila har jag ju ett jobb också. Men.
Visst. Men jag menar, du har ändå valt, jag vet att du också är en aktivist, men du har också liksom valt det här politiska sättet att påverka. Du har alltså bekantat det med bägge två. Du har sysslat med bägge två.
Vår tradition i Finland, och det är ju den att när vår republik var ung så... Och före det, alltså vid grundandet av Finland 1800-talet, senare hälft och början 1900-talet, så det är väldigt starka folkrörelser som gick i täten för väldigt förändringar som vi idag uppfattar som positiva. Alltså kvinnornas kamp för rösträtt, vi hade självständighetskampen, vi hade bonderörelsen, vi hade nykterhetsrörelsen. Vi hade starka folkrörelser som la grunden för det som sen blev vår också parlamentariska demokrati och våra partier. Jag lever nog i en värld där idealet är att partierna är starka folkrörelser. Folkrörelser har frihet och rätt att verka för samhällsförändring. De nya idéerna kommer från de starka folkrörelserna, inte från partierna. Men partierna ska vara den kanal, när de är levande folkrörelser, den kanal genom vilket medborgarnas också nya och radikala idéer kanaliseras till gemensam maktutövning via parlament och annat. Så jag ser mig själv, ser det som naturligt och som en självklar och viktig del av mitt medborgarskap. Att jag är med som aktivist i XR, som jag kallar det, LO-kapinas aktioner. Och jag är med i mitt parti, jag är med i fullmäktige vid sidan av det krävande jobb jag har. Det är ett sätt att förverkliga drömmen om aktivt, jämlikt, ansvarstagande för framtiden. Som väldigt många människor i Finland har börjat upp under lång tid. Och jag är glad att försöka vara en av dem. Jag vill gärna komma tillbaka till XR som är en jätteviktig
folkrörelse. Alltså du talar nu om LO-kapina som vars internationella namn är Extinction Rebellion.
Ja, i Sverige kallar vi det XR, eller i Norden XR i Finland. Finland är ett enda land i världen där Extinction Rebellion har ett annat namn än XR. Men på svenska säger jag gärna XR och inte LO-kapina. Mm. Det är en viktig rörelse. Jag är väldigt tacksam att den finns.
Men du var inte med på lördag?
Jag var med senast i augusti, 14 augusti på Greta Thunberg, tvåårsdagen. Men nu på lördag var jag inte med. Jag var helt enkelt för utmattad av mitt jobb för att orka på lördag.
Peter Östman, du var inte med på lördagen. Och vad jag vet så hör du inte heller med till den här organisationen. Men det där, vad är din tanke, eller vilka tankar väckte det som hände på lördagen hos dig?
Väckte det tankar, men jag ska återkomma till det. Men först och främst så under den här processens gång och eftersnacken så hade ju poängterats ånyo och ånyo att Finland är en demokrati som vi ska bygga på rättsstaten. Och det är väldigt viktigt i det här sammanhanget också. Och det är ju under utredning det här fallet nu att riksåklagaren kommer att bekanta sig med det och polisens verksamhet. Och det, jag tror nog att polisen själv inte, och som organisation inte har någonting emot det, att de granskas och det ska tålas granskas. Men samtidigt tycker jag nog också att, eller speciellt tycker jag att de här demonstranterna nu som då hade ordnat det här slipper väldigt lätt undan på det sättet att man hänvisar till att man är en folkrörelse och med sina ideologiska tankar. Och det är ju helt okej, det ska vi försvara. Rätten att få ordna demonstrationer. restriktioner finns inskriven i grundlagen, men då kanske arrangörerna glömmer att säga hur man själv avvek från den ursprungliga planen. Alltså när man ska ordna en demonstration så i ett samhälle, så då sägs det, och då finns det direktiv hur man ska gå tillväga. Alltså man ska på förhand meddela myndigheterna, alltså polisen i detta sammanhang, var det ordnas och på vilket sätt det ordnas. Och nu har ju det finns ju redan då på samma dag som det här ska ordnas, så hade polisen informerat allmänheten om att en sån här tillställning eller demonstration ordnas på vilka ställe. Men sen så avvek det från planerna, och som vad hette du Ville, den här unge demonstranten som var med. Viktor, så ni satte er ned på Unionsgatan. Okej, det är en mindre trafikerad gata, så det kanske väckte inte då det skedde så stort ståhej. Men sen Kaisaniemigatan är mycket, mycket trafikerad, där går busstrafik, och att stoppa då en sådan gata, så det är ju, då är det inte riktigt mera fråga om en fredlig demonstration på det sättet att man nu kan utgöra sig en fara för sig själv, speciellt om polisen inte skulle vara där och övervaka, så skulle det ju vara livsfarligt för demonstranterna att sitta där, och inte ska vi ju i samhället stå stilla och se på om någon på det sättet liksom utsätta sitt eget liv till fara. Och sen för det andra så betyder det här att, om jag förstod det rätt, så var 24 polispatruller i ett skede engagerade i det här caset, och andra alarmutryckningar som skulle ha säkert varit nödvändiga att köta där någons annan människas liv kunde vara i farozonen, så måste då vänta på grund av det att om jag har förstått rätt, vi har läst från media som polisen informerar att de försökte med att förhandla och tala, och sedan försökte man fysiskt flytta på demonstranter, men sen så kom de tillbaka, och i det skedet så använde man då det här spray. Då är då frågan att hur mycket ska man töja på det här, att vad lagliga rätten till demonstrera, var går den? Att kan man agera så här bara för att få synlighet och uppmärksamhet? Och lever vi, vill ännu påpeka det, när vi lever i en demokrati, alldeles som Thomas sa, så vi har politiska partier, vi har haft riksdagsval för ett år sedan när den här miljöfrågan och klimatfrågan minsann var på agendan, att man ska påverka samhällsutvecklingen genom sina politiska kanaler.
Ja, då tänker jag låta Viktor Jaakkola svara på det här, eftersom du tydligt där sa att du anser då att det inte kanske spelar riktigt enligt de överenskommelser, att ni helt enkelt bröt det som var sagt tidigare, att var ni skulle hålla hus. Vill du svara
ja,
på det, Viktor?
Det där, vi bryter ju nog mot lagen i Elokapina, det är ingen fråga om saken.
Men bröt ni också mot överenskommelsen med polisen på förväg?
Hela den här blockaden av vägen var ju en överraskning. Det hade vi inte meddelat polisen om.
Och precis.
Såklart.
Alltså, ni bröt mot den överenskommelse som ni hade gjort med polisen?
Nej, det fanns ingen överenskommelse med polisen på den punkten.
Nej.
Elokapina bröt inte en överenskommelse med polisen, för det fanns ingen sådan överenskommelse.
Ursäkta, om jag förstått saken rätt, så när man ordnar en demonstration så meddelar man var man ordnar den. Och nu finns det ju då uppräknat på de ställen där demonstrationerna hade varit planerade, och där fanns inte någon demonstration varken på Unionsgatan eller på Kaisaniemigatan anmäld, att man skulle stanna upp där och stanna upp trafiken.
Exakt, för det fanns ingen överenskommelse som Elokapina bröt med eller XR bröt med.
Men nu säger du rakt emot det som den information som jag påstår mig ha. Alltså, det finns ju på polisens sida anmält i förhand var demonstrationerna skulle verkställas. Och där fanns varken Unionsgatan eller Kaisaniemigatan med.
Exakt.
Således så avvek man från planen, vilket inte polisen var medveten om på förhand, som de borde ha varit medvetna om.
Viktor.
Ja, det är nog lite sådär att vi är ju i uppror, och vi bryter mot lagen och vi tar konsekvenserna från det med våra egna namn, och vi visar våra ansikten och allt det här. Och vi utövar civil olydnad helt enkelt för att förändra systemet och få fram en förändring som vi anser vara jätteviktig. jag tycker inte att det är så viktigt att haka upp sig på vad vi har meddelat polisen och vad vi inte har meddelat. Och dessutom så anser jag inte att vi satt oss själva i fara, och jag anser inte heller att vi satt någon annan i fara med att blockera den där vägen.
Det är en viktig demokratisk princip att vi har å ena sidan demonstrationsrätten och andra medborgerliga friheter och rättigheter. Och sen finns det ett annat sätt att påverka samhällsutveckling som också hör till varje utvecklad demokrati, och det är den civila, fredliga olydnaden som Viktor har varit med om att utöva.
Men om då en ung tonåring, mitt barn, går ut och sätter sig mitt på vägen där vi bor, tycker ni att jag inte ska ingripa, utan barnet måste få bete sig på det sättet då som det vill för att få en sak igenom?
Ja, vem vill svara på det? Thomas.
Om ditt barn deltar i en elokapinaktion, eller du själv eller jag, vilket jag gärna har gjort med stolthet och glädje, i augusti har jag deltagit i en civil olydnadsaktion. Så då hör det alltså till grundprincipen för det första att man, om det är civil olydnad, så är aktionen fredlig. Och den är offentlig på det sättet att man uppträder under sitt eget namn. Man tar konsekvenserna, om till exempel blir böter, så tar man de böterna och betalar det. Man blir rättegång, så förklarar man varför man har gjort det man har gjort. Det är allt grundläggande principer. Det är för så viktigt, för att det ska vara fråga om civil olydnad, så måste det finnas ett syfte. Syftet måste vara en samhällsförändring som man uppfattar som välgrundad och viktig. Och det måste vara en sån samhällsförändring som den som utövar civil olydnad har uppfattat som svår, mycket svår, nästan omöjlig att få till stånd med andra medel. Den civila olydnaden är, som alla vet, så vet någonting om Gandhi och icke-våldskampen för Indiens självständighet. Den civila olydnaden är det yttersta medlet man tar till. Det är inte det första, inte det andra, inte det femte, utan det är det yttersta medlet som de som har en stark övertygelse tar till. Och de tvingar ju ingen, utan man ber ju andra att se: det här är viktigt för mig. Kan ni hålla med mig? Kan vi gå in för att skapa den förändring som jag tycker är viktig?
Men min fråga är, varför kunde man inte ha utfört den demonstrationen då enligt den plan som man hade meddelat på förhand?
Det var inte Elokapinas plan. Peter, du talar om en annan rörelse. Elokapin hade ingen sån plan som du talar om. Du vet inte, du uttalar dig okunnigt. Elokapin hade ingen sådan plan som du talar om.
Men de hade gjort ett meddelande till polisen.
De hade gjort ett meddelande till polisen, och den informationen finns på polisens hemsida, så jag uppmanar dig att läsa det. Och jag kan ju inte börja misstro att polisen skulle ljuga i den här frågan, men okej, fallet undersöks, så vi får säkert svar på den här frågan senare också. Men jag ställer mig frågan då på det här sättet, att varför kunde man inte ha haft den här demonstrationen på ett sådant ställe där det inte skulle ha varit, det skulle inte ha stoppat trafiken för de här övriga medborgarna i samhället. Det skulle inte ha krävt sådana stora polisära insatser. Nu betyder det här att alla skattebetalarna medverkar i det här. Och får det här en fortsättning där man har fått liksom upp en öppning, och man ser nu att gör man så här, så får man till stånd ett sådant kaos så att polisen hamnar och backar och vika sig för den allmänna opinionen, så kommer vi i en situation där det här kommer att utnyttjas ånyo och nyo, och det åsamkar vårt samhälle massor med kostnader. Då frågar jag mig det, för att vi ska kunna behålla den här fria demonstrationsrätten enligt grundlagen, som är viktig, att kunde man inte framöver då ordna på det sättet att de som ordnar demonstrationerna så ska också vara beredda att ta konsekvenserna, för ni säger ju att ni tar konsekvenser och betalar böter. Varför inte istället ha då bevakningsföretag som övervakar med tillräckligt antal vakter, att det sköts på ett sådant sätt så att det inte är till fara för varken de som ordnar demonstrationen eller för andra människor. Då skulle det vara fair play att man står för de här kostnaderna istället för att som nu då dels uppta massor med polisstyrkor som borde samtidigt ha varit på andra ställen och sköta utryckningar där kanske någon annan medmänniska var i fara.
Viktor, vill du svara på det här?
Ja, det där med det där sista om att jag tror nog att polisen ändå kan prioritera saker så där, att om det fanns något större nödläge någon annanstans, tror jag nog att de skulle befria resurser då så att polisen kan ta sig dit.
Det var väl just det som jag har förstått att det ledde till att när man först försökte förhandla och diskutera och få demonstranterna att flytta på sig och när det inte hjälpte med muntligt tilltal så försökte man leda bort dem, men så kom de här samma personerna tillbaks.
Ja, alltså du måste nu förstå.
Och då betydde det att tiden rann ut för polispatrullerna som hade massor med uppdrag i kön.
Ja. Varsågod, Viktor.
Alltså, Elokapinas mening är ju att orsaka disruption så att man sätter ett tryck på beslutsfattare.
Så att det kan leda till fara för andra medmänniskor?
Nej, ingen var i fara alls.
Hur kan du bedöma det?
För att vi tydligt sa till att ingen höll på att bli under en bil.
Hur kan du bevisa det att om det var en farlig situation i en annan stadsdel i huvudstadsregionen att någon utsattes för livshotande skada? Hur kan du bedöma det?
Det kan jag såklart inte bedöma eller bevisa.
Jag tror inte polisen är så stollig att om liv är i fara på annat håll att det stannar och bär bort några demonstranter på Unionsgatan. Så mycket kompetens tror jag att vår polis har att den inte gör sådana misstag.
Jag skulle vilja prata ännu om Elokapinas alltså förhållande till polisen. För nu har det betonats här flera gånger att tidigare så har samarbetet, man har använt det ordet till och med samarbete med polisen, varit bra. Kan du bekräfta det, Viktor?
Ja, det bekräftar jag. Jag tycker ännu också att det har varit bra. Förutom då kanske den här lilla incidenten då med det här gasprejen. Men annars hade allting gått jättebra. Ja.
No, finns det inte en risk att det här samarbetet nu i framtiden inte är lika bra eftersom det nu blev så här? Alltså jag ställer nu lite ledande fråga. Har ni funderat på det? Att skulle det ha lönat sig att efter några timmars förhandlingar ha åsamkat den här uppmaningen att flytta på sig bara för att hålla ett liksom gott förhållande till polisen i framtida aktioner?
Jag skulle vilja understryka att vi inte har något emot polisen. Tvärtom, vi är nog på polisens sida i det här. Vi kämpar för en framtid för oss alla, också polisen. Om jag att nu orsaka disruption och då kanske få fram förändringar politiskt och så här, så kan vi minska då liksom oroligheter i framtiden. Mm. För att om vi låter klimatkrisen löpa och vi går till en 4 grader varmare värld, så det är sådana oroligheter som kommer att uppstå. Att jag tror inte att en sån här välfärdsstat kan existera mera.
Men jag återkommer till det som jag sa tidigare, att jag är starkt för det, att vi ska ha en yttrandefrihet och vi ska ha frihet att demonstrera helt enligt det som grundlagen stipulerar. Men samtidigt så finns det direktiv hur man ska gå till väga som medborgarorganisationer när man ordnar någon typ av demonstration. Och det tog det nog alla medborgarorganisationer känna till. Och så hade också Elokapina meddelat åt polisen, och enligt polisens hemsida så 14.44 på söndagen så publicerade man uppgiften, och hittade det tyvärr inte på svenska men på finska, att polisin tietojen mukaan performanssi kulkee reittiä, alltså den här demonstrationen så far efter en sträcka Kolmensepän patsas, Mannerheimin tie, Kaivokatu, Sanomatalo, Musiikkitalo, Eduskuntatalo, Mannerheimin tie, Kiasma, Kaivokatu, Rautatientori. Inget omnämnande om Unionsgatan, inget omnämnande om Kaisaniemigatan, och att den här demonstrationen stannar upp där i timtal och att man sitter då på gatan. Där så liksom bröts då en överenskommelse, och även om vi ska ha viktigt att slå vakt om demokratin och yttrandefrihet och demonstrationsrätten, men nu finns det väl någonting också som heter allmän etik, att vad man ska hålla sig till överenskomna regler och avtal som man har kommit överens om med polisen. Hur ska polisen nästa gång kunna lita på att en medborgarorganisation följer de direktiv som man har kommit överens om?
Det finns ju några situationer då det är rätt att bryta mot lagen i samhället. Till exempel Rosa Parks 1955 i USA satte sig på det vitas platser i bussen och vägrade flytta sig. Hon säkert fick bussen att stanna och människor försenade sig från jobbet. Och hon säkert...
Det var ju 60 år sedan, och vi har ju inte en sådan situation i dagens Finland 2020. Det var 70 år.
Nej, men jag bara demonstrerar att det finns situationer, och nu har vi en existentiell kris som regeringen inte reagerar på. och därför agerar kriminellt
passivt. Det är ju helt fel påstående att säga att regeringen inte agerar. Nu råkar jag tillhöra oppositionen, så jag har ju till och med viss kritik hur regeringen agerar i de här miljö- och klimatfrågorna. Men processerna är ju i full gång, så långt man har hunnit och så mycket som man kan göra på ett år efter riksdagsvalet. Alltså att man går igenom sådan lagstiftning som gäller skogshushållningen i Finland, lantbruket och utsläpp överlag, trafikutsläppen, bränslepolitiken, allt det här så håller regeringen på och jobbar med. Och då ska vi komma ihåg att alla de här utsläppen i världen, i den globala världen, så står Finland för 0,14%. I Finland så går användningen av fossila bränslen ner, trots att inte regeringen då ännu har hunnit tillgripa de åtgärder som man planerar. Medan kurvan i övriga världen, i Indien och Kina, det går upp liksom nästan lika brant som coronakurvan. Att det är ju där som demonstrationerna borde ordnas och inte då på Unionsgatan eller Kaisaniemigatan i Helsingfors.
Jag kan gärna demonstrera, Peter, med det till Kina. Men innan vi gör det så tycker jag vi kan gå tillbaka till kampen i Finland. Det är ju också bra att Finland försöker ta sitt klimatansvar. Det är mycket bra att unga människor och äldre människor engagerar sig för starkare åtgärder än de regeringen tar. Jag ska ge ett exempel som var föremål för den aktion jag var med i augusti. Och det är det att den finska staten är majoritetsägare i bolaget Fortum. Fortum äger det tyska kraftverksbolaget Uniper. Uniper är ett fossilbolag som ensamt har större utsläpp, mycket större utsläpp än vad Finland har. Mm. Så genom att ingripa i Uniper genom ägarstyrning kan Finland åstadkomma en minskning av klimatutsläppen som är 1,5 gånger Finlands totala utsläpp på årsnivå. Bra, detta har Finland valt att inte göra.
Men Thomas, och därför, du representerar statsministerpartiet Socialdemokraterna.
Precis,
så jag tycker du ska påverka där via din
vilket
kanal.
Jag gör. Och när det inte räcker till så är det civil olydnad tillsammans med Viktor och hans vänner.
Okej. Då vet du hur socialdemokratin fungerar.
Så fungerar det.
Alltså det här exemplet som du gav just Thomas Wahlgren var ju ganska konkret. Och det här som Viktor nu talar om här, att ni vill påverka regeringen, så det är liksom för mig ännu så låter det lite mer diffust. Vad är det konkret ni vill att den ska göra förutom utlysa sån här kristillstånd på grund av miljön? För det har ni sagt. Men vad skulle det innebära i praktiken? Vad skulle ni vilja se den göra nu genast? Så att ni skulle säga att ni har uppnått målet.
Ja, du sa där redan en del att utlysa ett klimatnödläge. Mm. Och tala sanning och klarspråk om situationen tycker jag är jätteviktigt. Och sen att börja liksom agera som att vetenskapen är sann. Och det betyder då att vi har ganska stora diskussioner att ta. Att till exempel kan vi ha ett samhällssystem som söker oändlig ekonomisk tillväxt på en gränslig planet. Till exempel, det låter absurt för mig. Och jag tycker att vi borde inrätta sådana här medborgarråd som då skulle stärka demokratin och fungera som sådana här riktningsgivare för regeringen.
Medborgarråd, kan du lite fördjupa vad du tänker på? På vilket sätt skulle det fungera?
Det skulle fungera på det här sättet att man bjuder in vanliga medborgare från överallt i Finland och representerar.
Kan du definiera vanliga och ovanliga medborgare? Vad är skillnaden på ovanliga och vanliga?
Alla olika liksom branscher och det där åldrar och så här. Att man skulle få
jo, men på frågan vem som är ovanlig.
Nej, där är det ett dåligt ord nog då.
Okay. Ja. Jag tänkte bara det att just det här som du pratar om, så det här görs ju i riksdagen varje vecka. Till exempel i det utskott där jag sitter, i jord- och skogsbruksutskottet, så varje lagstiftning som berör miljö och klimat så kallar vi in sakkunniga från alla olika intresseorganisationer och olika yrkesgrupper som berörs av den här frågan. Så till exempel natur och miljö är en organisation som jag nu kommer på så här som nästan varje vecka i någon lagstiftningsfråga hörs. Och det som man kan, det som jag har lärt mig under de här åren i jord- och skogsbruksutskottet, det är det sjätte året jag sitter där nu, så de här sakkunniga, de representerar ju också oftast forskningen. Och man kan märka att det finns olika fakta som presenteras av forskarna beroende på vilken infallsvinkel de tar. Så det att säga att vad är fakta? Det finns olika åsikter också bland forskarna om vad som är fakta och vad som är rätt statistikuppgifter och så vidare.
Ja, det där är allt bra. Men orsaken varför det här behövs är att politiker ofta kan säga saker ganska kortsiktigt för att de vill bli valda igen om några år. Så de kanske inte vågar ta till sådana här jätteradikala och då liksom nödvändiga åtgärder. Och för det andra så finns det mycket sådana här lobbande som pågår då av de här intresseorganisationerna som kan göra att det då inte blir heller tillräckliga åtgärder.
Det är ju det är fruktansvärt alltså att Finlands regering inte har gjort någonting för att stoppa utsläpperna, stoppa öppnandet av datten 4 och kraftigt minska Unipers utsläpp. Det är en fruktansvärd situation och då är det mycket bra att någon fäster uppmärksamhet vid det här problemet.
Och inte ändra det. Det är bästa sättet att ändra.
Så, jag vill ännu säga en sak om de senaste dagarna. Det är mycket viktigt för det här landet att folk engagerar sig för klimaträttvisa. Det är också mycket viktigt och mycket fint att polisen har reagerat ödmjukt och förståndigt på vad som hände på lördagen. Helsingfors polischef var tydlig senast på söndag med att säga att polisen går igenom sitt agerande och reder ut om polisen har använt oberättigat våld. Det är oerhört viktigt att vi har folkrörelser som också kan tillgripa civil olydnad. Men det är också fruktansvärt viktigt att vi har en polis som vi kan lita på och som har mod att vara självkritisk när det behövs. Det är välkomna Thomas, jag tackar polisen för det här.
Om jag får säga där, det är också viktigt att polisen kan lita på medborgarorganisationernas ord när man anmäler om vilka sådana här tillställningar man ska ordna. Det är viktigt att vi i Finland kan lita på varandra och att det som vi säger, att man håller sina löften.
Lokapen hade inte gett ett löfte att inte tillgripa civil olydnad. Peter, du vet inte vad du talar om.
No, ni har lite olika, jag tror ni talar om lite olika saker nu. Alltså Peter Östman pratar om den här meddelandet, anmälan man ger på förhand. Och du, Thomas Wahlgren, talar egentligen om Lokapinas hela grundidé som utgår. Vilket också Viktor bekräftar, att visst får man göra också sånt som inte är planerat.
Ja, absolut.
Alltså ni närmar er saken från olika håll, men jag förstår den poängen som Peter Östman här för fram, så faktiskt finns ett brett eko för också på, jag tittar bland annat på Yles artiklar om det här där folk har kommenterat, så är det väldigt många som tar upp just den här aspekten och menar att ni på något sätt inte har gjort som ni hade sagt att ni skulle göra, förstår du? Och folk tycker att det är men det var ju de som ljög först, att det var ju de som liksom, man uppfattade det som att bryta någon sorts kontrakt. Ja.
Det är ju inte samma människor som anmälde demonstrationen som planerade den civila olydnaden, utan två olika människor.
Men det här förstår inte vanligt folk som följer med.
Det förstår jag. Det finns en viktig fråga att ställa. Jag har själv till dem som inte var med. Alltså, jag tänkte inte ställa upp på lördag på den här olydnadsaktionen, bland annat av det skälet att jag kände en växande osäkerhet i fråga om trafikblockering i det här läget. Men det är en fråga som, alltså den fråga som Peter tar upp ryftas ju internt, och jag tror att det kan vara bra också för Peter att söka kontakt med rörelseaktivister och kanske få inbjudan till ett internt möte för att uttrycka den här farhågan. Det är viktigt att alla människor kommer till tals och tar dialog och ska bygga förtroende, så det, där har Peter helt rätt.
Bra, Thomas, om jag vågar diskutera slaget efter våld klockan 12, så vågar jag säkert komma till att möta en medborgarorganisation. Vi österbottningar brukar sällan vara rädda.
Det är bra.
Hur ser du nu framtiden för det här Elokapina? Jag använder det här finska ordet här för den här rörelsen den här gången här med dig, Viktor Jaakkola. Vad är liksom den här omedelbara konsekvensen av det att ni egentligen då sprayades på lördag. Har du någon känsla för det? Fick ni mera sympati eller mera antipati?
Jag är inte helt säker, men vi fick i alla fall synlighet. Jag skulle nog säga att vi har ett lyft på gång. Vi får fler människor med oss dag för dag. Och jag tror att vi kommer ha stora demonstrationer också i framtiden. Och
det här kommer, men om ni betonar att ni vill ha synlighet, så då kan man vänta sig något liknande i framtiden. Och då ska polisen då avhålla sig från att använda sådana metoder. Det vill säga att det pågår säkert ett febrilt tankearbete hos polisen också nu, att hur de ska handskas med sådant här i framtiden.
Ja, det pågår säkert. Och vi får ju se hur den här utredningen nu då kommer att vara, att det där var det ett övertramp från polisen, och det verkar som att det ju nog var det, att de borde inte ha använt sådana metoder.
Man ska inte döma förrän rättegången har blivit av.
Nej, det är sant, men det verkar ju lite så kanske.
Ja, en del säger att det verkar så, och det är ganska farligt ord att säga förrän man har all fakta.
Ja, okay. Inrikesminister Maria Ohisalo fanns igår och deltog i det där A-studio. Där var hon också väldigt mån om, när hon fick frågan upprepade gånger, att inte ta ställningen nu före det där.
Det var rätt av ministern. Tack för det.
Avslutningsvis, vi har nu här en ung aktivist, du är 21 år gammal. Och vi har, jag tänkte inte säga gammal, Thomas, men en äldre aktivist.
Nog är ganska mycket äldre än Viktor, 62 bast.
Ja, som också är, alltså, påverkar via politiken. Men det där, avslutningsvis, vad skiljer er åt? På vilket sätt är du en annorlunda aktivist än Viktor?
På inget grundläggande sätt uppfattar jag mig som annorlunda. Jag har kanske vid mitt jobb som i filosofi, så borde jag ha någonting att ge debatten om icke-våld och medborgarskap och civil olydnad. Jag har skrivit om det ibland och får anledning att göra det igen. Jag har kritik av LO-kappen och XR som är dels utöver internt och gärna också offentligt. Det är inte så att allt som LO-kappen har gjort och gör är rätt. Och jag hoppas kunna bidra också i. Jag har aktivt haft dialog med polisen under 20 år för att diskutera polisens metoder i samband med demonstrationer, särskilt i samband med civil olydnad. Jag hoppas kunna fördjupa min dialog med polisen också. Det är möjligheter som jag har som medborgare tack vare den särskilda kompetens jag har som filosof.
Mm. Tack för det svaret. Då vet vi att det pågår en intern diskussion också inom LO-kapina.
Jo, absolut.
Ja. Tack Peter Östman för att du var med här idag. Tack Viktor Jaakkola och tack Thomas Wallgren. Vi får se utredning på kommande, får se vad den kommer fram till. Imorgon samma tid, samma kanal, en ny debatt. Vi hörs då. Hej då.